Så där man sa att det inte skulle vara några människor här idag eftersom det är läger, men det var tydligen inte alls sant. För nu är vi rätt många här inne och det känns bra. Idag ska vi faktiskt röra oss ungefär 2800 år tillbaka i tiden, och där möter vi en mäktig profet som heter Elia. Elia, han var profet i Israel under en mycket, mycket svår tid, under det som vi idag kallar för Israel. Det var en tid då det här judiska folket hade börjat vända sig mot andra gudar. Man hade kontakt med andra folkslag och andra kulturer och andra religioner. Och på något sätt var det på den tiden som om man längtade efter lite förnyelse. Men inte att förnyas av den enda sanna guden, utan man längtade efter förnyelse av någonting annat. Och då vände man sig en efter en till en gud som kallas för Baal, eller rättare sagt en avgud som kallas för Baal. Därför Baal hade vissa egenskaper som folket tyckte var attraktiv. Baal var fruktbarhetsgud. Och det betydde ju att Baal spelade på det sexuella området, men också på naturens gåvor och skördar och så vidare. Det andra med Baal, det var att han var regnets gud. Och i en torr plats som Israel så är regn väldigt betydelsefullt. I den här regionen var det alltså så att människor av Israels folk attraherades av Baal, den nya religionen som hade anlänt. Eller egentligen, om jag ska vara riktigt ärlig, den urgamla lögnen om att det finns någon annan som kan vara gud istället för Gud. Det som hände var att hela folket blev bländat, och i stort sett alla lämnade den enda sanna guden och vände sig mot Baal. Och till slut finns det i stort sett bara en enda profet, en enda präst kvar i landet som på något sätt bär den gamla ursprungliga sanna gudens ord, och det är Elia. När Gud kallar honom ser det oerhört mörkt ut för hela landet. Det ser ut som att det håller på att överstyr. Och historien med Israels folk är att när de vänder sin blick bort från den sanna guden, då faller landet samman. Det är också vår historia, mina vänner. När vi vänder vår blick bort från den enda sanna guden, så faller vårt land samman. Men inte det jag ska tala om idag, utan idag ska jag tala om Elia. Och framförallt Elisha. Det som händer med Elia är att han genom målsiktigt arbete, genom noga kontakt med Gud, genom att leva i en ständig gemenskap med Gud, så får han en vision från Gud om hur han ska agera. Och målmedvetet utmanar han alla de krafter i samhället som säger att Baal är den sanna guden. Och bit för bit av territoriet i Israels land vinner han tillbaka till vår älskade Gud som vi tror på. Man skulle kunna tänka sig att en profet som vinner tillbaka ett land till den enda sanna guden skulle drabbas av det som vi kallar för hybris. Det vill säga att man tror någonting stort om sig själv, att man blir märkvärdig. Många är de människor som har gjort stora saker som de sedan har satt sig i huvudet på dem, så att de har blivit större än den de har satts till att tjäna. Men så är inte fallet med Elia. Utan han förblir Guds tjänare hela sitt liv. Det här är en man som har all kraft, han har fått enorma gåvor från Gud, han har fått talanger som du och jag inte ens kommer i närheten av. Om vi så anstränger oss hela vårt liv kommer vi inte kunna bli som honom. Inte alls, men det går honom inte åt huvudet, utan han ställer sig helt och hållet i tjänst hos Gud. Men parallellt med detta så finns det också en annan röd tråd i Elias liv, och det hänger ihop med hans personlighet. Han är inte den viktiga, det är Gud som är den viktiga, va? Och i hans personlighet ligger det ett drag av att han faktiskt söker efter någon som kan ta över efter honom. Han söker genom sitt liv efter någon som kan fullfölja det stora uppdrag som Gud har gett till honom, men också till hela Israels folk och i förlängningen till hela världen. Och han söker och han söker. Och så händer det en natt när han är förtvivlad, när han känner ångest, när han känner att krafterna håller på faller ur honom, så får han ett budskap från Gud. Jag vet vem du ska kalla. Du ska kalla Elisha. Du ska kalla Elisha, Shafats son tror jag det står. Och du ska göra honom till min efterföljare. Här ser vi en bra bild på Elia, tänker jag. Lite tillbakadragen. Inte alls den här framåt personen som gärna står där i bräschen och talar om hur allting ska vara, utan försiktig och ödmjuk, men med en tydlig kallelse och en tydlig bild av vem han tjänar. För några år sedan läste jag en intervju. Jag hoppar lite grann här. Läste jag en intervju. Ja, där kom den. Som jag läste jag en intervju med kanske Sveriges mest framgångsrika och kända finansman Michael Treschow. Ni har hört talas om honom, han är Wallenbergsfärens absolut största. Han har klättrat in i Wallenbergarnas, trots att han inte är Wallenbergare, har han klättrat in i deras absolut innersta domäner. Och så intervjuar man Michael Treschow, styrelseordförande på Atlas Copco och Electrolux och numera styrelseordförande i Wallenbergsfären. Och så frågar man honom, vad har du gjort för att få bli en sån här fantastisk ledare och chef som driver företaget framåt med sån kraft som du gör? Och då säger Michael Treschow på ett sätt som jag verkligen attraheras av. Det han säger precis som det är. Han säger inte som de flesta chefer säger, att jag har kämpat hårt och jag har nedgjort de hinder och jag har varit målmedveten. Nej, han säger inte det. Han säger så här: jag hade turen att träffa rätt människa. Jag hade turen att träffa en man som förde mig framåt. Därför när jag kom ut från skolan som civilingenjör i början på 70-talet, så var jag en rädd, försiktig liten kille. Jag hade inga speciella krafter i mig själv. Jag hade inga styrkor. Jag var en vanlig civilingenjör. Och så hade mitt liv sett ut om jag inte hade träffat Peter Wallenberg. Här ser ni en gammal bild på Peter Wallenberg. Peter Wallenberg, han tog hand om mig. Han dunkade mig i ryggen och han sa, du duger, du kan, du vågar, du törs. Och sakta men säkert så växte den här lilla civilingenjören till att bli en stor företagsledare. En sån som faktiskt förändrar Sverige. Och det är tack vare en endast man tro på honom. En man som trodde att Michael Treschow faktiskt kunde. Jag kommer inte ihåg exakt vad Treschow sa, men slutsatsen var, man måste ha tur att träffa de personer som kan leda en framåt. Det finns egentligen två sorters företagsledare, har jag lärt mig. Det finns två sorters pastorer. Det finns två sorters människor. Den ena typen är som när de har vunnit en position eller en plats eller en säker anställning, att de håller fast i den och låter ingen ens komma i närheten av den framgång och den position de har. Ni har säkert hört talas om de här ledarna som håller fast. Det var Atlas Copco-bilden förresten. Ni har säkert hört talas om de ledarna som håller fast vid makten. De ledarna som inte släpper ifrån. De som ser sig själv som de enda naturliga ledarna. Och när någon säger att kanske vi ska hjälpas till, så säger de nej, jag klarar mig själv. Men samtidigt talar de gärna om att vi behöver hjälpas åt. Vi behöver ha en nation. Jag tänker på pastorer som talar så väldigt varmt om att vi är en församling och vi ska hålla ihop och vi arbetar tillsammans. Men de lägger sig i precis allting i församlingen var det än är. De lägger sig i hur blommorna står på nattvardsbordet. De lägger sig i hur mattorna är vikta. De lägger sig i hur tapeterna är i samlingssalen och hur gardinerna ser ut. Därför de kan inte släppa taget och lita på andra människor. De håller fast vid allting. Och de finns i min församling, i din församling och överallt. De som inte kan släppa ifrån sig. Ibland är de pastorer och ibland har de andra roller. Det finns också chefer som säger att ja, jag tycker det är så trevligt med unga medarbetare, för de tillför så mycket i företaget. Men när den unga medarbetaren börjar, vad händer då? Jo, då står de där med pekfingret och talar om, så kan man inte göra, för så har vi aldrig gjort i vårt företag. Och hur blir det då? Hur blir det när man är en sån ledartyp? Den andra sortens pastorer, den andra sortens, och här måste jag lyfta fram en pastor som jag faktiskt tycker har de här talangerna. Den andra sortens pastorer och de andra sortens ledare, de är hela tiden beroende av sina medlemmar, av sin församling eller sina anställda. De ställer sig inte själv i centrum och talar om oj vad bra jag är, utan de ställer sig hela tiden i tjänst för andra. Den sortens ledare är en sån ledare som Elia var. Han som faktiskt var beredd att lägga över sin mantel på någon annan. Nu säger jag inte att Johan Ström är Elia. Inte alls. Han är bara en väldigt god pastor som inte har ett dugg egen prestige. Inte har ett dugg eget självintresse av att tjäna Gud, utan bara vill älska och tjäna Gud. Lite reklam för Johan här. Elia var en sån profet. Han hade kunnat behålla allt för sig själv, all seger, all framgång, all berömmelse. Men istället så längtade han efter någon som kan ta över efter honom. Men han sökte inte bland hjältarna. Han sökte inte bland dem med väldigt gott självförtroende. Han sökte inte bland dem som talade om sig själv med stora ord, utan han sökte efter dem som älskade Gud. De som ville samarbeta med Gud. De som ville leva i relation med Gud. Och när han sökte så fick han ett besked från Gud. Du ska söka den där unge mannen Elisha. Han som är oxdrivare. Tänk er själv om ärkebiskopen i Stockholm skulle få en, eller Uppsala bor han ju, en natt skulle få en besked från Gud att du ska inte söka nästa ärkebiskop bland prästerna, utan bland bussförarna på SL. Jag tror knappast han skulle köpa den idén. Men det är precis det som Gud säger till Elia. Sök inte min efterföljare bland dem som redan har positioner. Sök dem bland en enkel människa som älskar Gud. Som vill tjäna Gud. Som har sitt hjärta nära Gud. Sök där istället. När han får besked från Gud så ger han sig genast dit. Och han möter Elisha, den här unga pålitliga människa. Och det som händer när han möter Elisha, jag älskar den här bilden, det är att han faktiskt tar av sig sin mantel. Och han lägger inte sin mantel över, han slänger manteln över Elisha så där. Och Elisha blir naturligtvis väldigt, oh, du vill inte ha den här. Vill du inte ha min mantel? Vill du inte bli pastor? Nej. Men i alla fall, han slänger sin mantel. Och naturligtvis, precis som du blir här, så blir han lite rädd, Elisha, och säger vad händer, vad händer? Låt mig först gå och säga jag gör på mina föräldrar och allt möjligt kommer han på. För han känner ju rädslan i sig själv. Vem, lilla jag, ska jag verkligen kunna tjäna dig Gud? Ska jag verkligen kunna tjäna Elia, den store profeten som har förändrat hela landet, förnyat hela landet? Och då säger faktiskt Elia, men jag vet vad jag gör. Jag vet vad jag gör. Jag har fullkomlig kontroll på läget. Och han visste sannoliken vad han gjorde. För den här unge mannen, Elisha, han gör precis det som vi kan förvänta oss av en ung man som har hjärtat på Gud. Han går tillbaka, står det i Bibeln. Han slaktar sina två tjurar, delar ut köttet till människorna, antagligen de fattiga. Och sen följer han Elia och blir gamla testamentets andra största profet. Jag tänker lite grann på att bli kallad. Jag tänker på Treshov och jag tänker på Elisha. När man blir kallad av Gud, och där tror jag många av oss har blivit kallad av Gud, så har vi gjort det klassiska misstaget. Det vill säga, vi har kommit på att det finns så många saker vi måste göra innan vi följer Gud. Jo, men visst kanske jag har en dröm att bli pastor, men först måste jag det här. Och först måste jag göra det här. Det som Elia lär Elisha, det är att du måste slakta dina älskade oxar. Lämna allt det du har och våga gå på den väg som jag har valt till dig. Och det var precis det som Peter Wallenberg gjorde med Michael Treshow. Michael ville ju egentligen vara kvar på den trygga, stabila, säkra civilingenjörsplatsen. Han hade inga ambitioner. Men Peter Wallenberg säger nej, nej, nej. Det går inte. Du ska följa med mig här. Och så dunkar han honom i ryggen. Precis på samma sätt som Elia dunkar Elisha. Men Elisha gör det alla vi borde göra. Han är beredd att offra allt för att följa detta stora. Att följa det som han egentligen i sitt hjärta vill följa. Och det här bör du och jag komma ihåg, hur gamla eller hur unga vi än är. Och jag måste noga själv begrunda detta också. Hur gör man för att släppa loss från allt det som man binder en och bara helhjärtat följa den Gud som älskar mig? Hur gör man? Där ligger vår utmaning. För vi svenskar, vi är så livrädda. Vi som bor i Sverige, vi har det ju så bra. Och vi är så livrädda att förlora någonting av det här braa som vi har. Vi vill ju hålla fast vid det. Sälj dina tjur och gå med Jesus. Håll inte fast i det som binder dig. Jag är övertygad om att Michael Treschow inte ville sälja sina oxar eller tjurar, men han gjorde det ändå. Det finns en rädsla hos oss att följa Jesus. Är vi medvetna om det? Kan vi känna igen oss att det finns en rädsla i att följa Jesus? Vi vill hemskt gärna stanna i det som är tryggt, stabilt och säkert. Där vi känner oss trygga, där allting känns bra. Det finns en rädsla. Jesus säger så här: den som tror på mig, ut ur hans inre ska strömma floder av levande vatten. Det här orden är viktiga att ta till sig, men eftersom det i princip är fel översatt, eller egentligen inte, men tolkningen blir fel när vi läser det på svenska. När Jesus säger den som tror på mig, så används i grekiskan i grundtexten ordet pistis eller pisteios. Pistis och pisteios betyder tro, men tro på grekiska betyder inte att hålla något för sant i första hand, utan tro betyder att lyda, att följa, att göra som. Så det Jesus säger, det är att den som följer mig, den som lyder mig, den som går mina vägar, ut ur hans inre ska strömmar av levande vatten flöda fram. Alltså den som vågar kasta loss från allt det säkra och trygga, ut ur hans hjärta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och sen fortsätter texten, så står det så här: från din inre ska strömmar av levande vatten eller friskt vatten flyta fram. Inre i den grekiska grundtexten är koilio, eller koilia kanske man ska säga, koilia. Och det betyder inte liksom vårt hjärta, utan det betyder mage, tarmar, inälvor, njurar. Det är själva centrumet här. Vad är det som är så märkvärdigt med centrumet i magen? Att levande vatten ska flöda ut ur det? Jo, därför att när du och jag är oroliga, när du och jag är bekymrade, när du och jag är rädda, när du och jag håller fast vid någonting, var sätter den känslan någonstans? Ja, den sitter ju inte oftast här i huvudet, utan värken kommer i magen. Det är det man säger när man går hem från skolan och man är orolig. När man alltid bråkat med klasskamraterna. Jag har så ont i magen. För det där oron sätter sig när man har missat på provet. Eller när man bråkar med arbetskamraterna på jobbet. All oron sätter sig i magen. Men Jesus säger, den som lämnar allt och följer mig, ut ur hans så att säga onda plats i kroppen, kommer det istället att strömma floder av levande vatten. Floder av levande vatten. Och det här är en utmaning till dig och mig. Och utmaningen är att följa Jesus, att våga bryta upp, att våga faktiskt ta steget, även fast vi tycker att det känns så väldigt tryggt och säkert mitt liv, att ändå våga bryta upp. Och då säger man, ska man våga det här eller är det för farligt? Men svaret är, den som vågar, ut ur hans hjärta ska strömmar av levande vatten flöda fram. Det är ganska fantastiskt, tycker jag. Det är fantastiskt. Och en utmaning till oss. Sen vill jag sluta med det här med Elia och Elisha. Vad viktiga vi är för varandra. Vad viktiga vi människor är för varandra. Har ni tänkt på det? Jag menar, vad hade Elisha blivit om inte Elia hade dunkat honom i ryggen? Vad hade Elisha kunnat bli för profet om inte Elia hade sett potentialet i honom? Jag skulle vilja se att våra församlingar här i Södertälje blir ryggdunkarförsamlingar. Att vi blir ryggdunkarmänniskor allihopa. Det vill säga att när vi ser på varandra, att vi verkligen ser det bästa hos varandra och lyfter fram det. Vi är ju ganska vana på att söka det svaga hos varandra. Men hon är så dålig på det, eller han kan inte det, eller han bör inte göra det. Istället för att säga, men det där kan hon göra bra, eller det där kan han göra bra, eller det där är han bra på. Jag skulle vilja säga att den kristna kyrkan överlag blir en ryggdunkargemenskap där man lyfter fram varandra. Det äldre människor lyfter fram yngre och ger dem plats istället för att hålla våra säkra positioner. Och där någon spelar lite fel eller gör något litet misstag här och var, att vi istället för att tänka på att det här vart ju inte bra, tänker wow, en människa som vill tjäna, en människa som vill någonting, en människa som gör någonting. Jag skulle önska att vi blev precis som Elia. En församling av ryggdunkande människor som bär varandras bördor. För då fullkomnar vi Kristi lag. Amen. Ska vi be? Jag tackar dig Jesus för att du är beredd att ta oss i tjänst var och en. Och att du inte ser till åldrar, Herre. Att du inte bryr dig om man är gammal eller ung. Att du har en uppgift för var och en som söker dig, Herre. Jag tackar dig för vår förebild Elia. Jag tackar dig för att han vågade kasta sin mantel på en helt främmande pojke och kalla honom till tjänst. Tack Gud för att du kallade Elia och Elisha. Herre, jag ber om att du också ska tala till våra hjärtan så att vi vågar släppa vid det som är säkert och tryggt. Att vi vågar ta de steg som är nödvändiga för våra liv för att kunna tjäna dig. Men också för att levande vatten ska kunna strömma ut ur våra magar, Herre. Jag ber om detta. Hjälp oss att följa dig. Tackar dig också Jesus för att vi har fått möjligheten att uppmuntra varandra. Tackar dig för att du har gett oss metoder för hur vi ska uppmuntra varandra. Och hjälp den här församlingen och alla församlingar att bli ryggdunkande församlingar där vi bär varandras bördor och hjälper varandra framåt. Ja Jesus, vi tackar dig för att du är god. Vi tackar dig för allt du har gjort. Låt våra liv bli präglade av ditt levande vatten. Amen.